Dagens evangelietext är hämtad från Markus evangelium, det 10:e kapitlet, och det finns på sidan 1488 i Salmer och sånger för den som vill läsa med i texten. Ett ganska långt textavsnitt. Jakob och Johannes, Zebedaios söner, gick fram till Jesus och sa: "Mästare, vi vill be dig om en sak." "Vad vill ni att jag ska göra för er?" frågade han. De svarade: "Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene till höger och den andra till vänster." Jesus sa: "Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker, eller döpas med det dop som jag döps med?" De svarade: "Ja, det kan vi." Jesus sa: "Den bägare som jag dricker ska ni få dricka, och det dop som ni döps med, som jag döps med, ska ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge till dem som du har bestämts därtill." När de andra 10 hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sa: "Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk, och förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många." Jag läste inte från början, utan innan det som jag läste nu så är det faktiskt en text som hör ihop med dagens evangelietext. Jag läser den också. De var nu på väg mot Jerusalem och Jesus gick först. De var fyllda av bävan och de andra som följde med var rädda. Då samlade han de 12 och talade om för dem vad som skulle hända med honom. "Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen ska utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda, och de ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, som ska göra narr av honom och spotta på honom, prygla honom och döda honom, och efter 3 dagar ska han uppstå." Och sedan kom texten som jag läste först. Jakob och Johannes, Zebedaios söner, gick fram till Jesus och sa: "Mästare, vi vill be dig om en sak." Hur är läget? Är allt bra? Hur står det till med dig? Vi säger det här till varandra när vi träffas, och jag tycker om det. Det uttrycker att du är intresserad av mig, samtidigt som du ger mig frihet att berätta så mycket eller så lite som jag själv vill. Hur är läget? Frågan uttrycker egentligen att om jag vill berätta någonting jobbigt eller svårt, så finns det utrymme, det finns frihet att göra det. Men jag kan själv välja. Jag behöver inte säga någonting om jag inte vill. Det finns en genre bland tidningsartiklar där en känd människa eller politiker eller artist eller idrottsstjärna, känd för sina prestationer, berättar att under ytan så finns det en sjukdom eller ett missbruk eller en olycklig barndom. Och många av oss tycker om att läsa de här berättelserna för att det gör våra idoler mer mänskliga, mer sårbara och lättare att identifiera med oss själva. Samtidigt så är det en ganska bedräglig genre. Det kan ju verka som att artikeln beskriver sanningen om en människa. En lyckad människa som också har det svårt. Men i själva verket är det ju så att den här artisten eller stjärnan låter det bli offentligt som man tycker hör ihop med ens approach. Den lyfter fram den typ av lidande i sitt liv som väcker gensvar eller bekräftelse, medan andra problem, andra svårigheter blir osagda. Vi människor är ofta mer komplicerade än vi låter påskina. Och det finns drag hos oss själva som vi gömmer undan, som inte passar att tala om, som vi skäms över, som vi tror väcker andras avsky. Och jag vill samtidigt vara tydlig med att det är inte eftersträvansvärt att alltid öppna upp sig själv och sitt inre för andra medmänniskor. För när jag frågar hur är läget, så vill inte jag bara mötas av allt det svarta och mörka som finns inuti en människa. När jag stöter på någon på gatan eller här i korridoren i kyrkan. För sånt så finns det terapi, för sånt så finns det själavård. Det jag säger är att vi ska vara skeptiska inför allt för endimensionella beskrivningar av oss människor. För om man har insikt om detta, så är det förhoppningsvis lättare att stå ut med varandras avigheter. Och samtidigt svårare att tala illa om varandra, eftersom ingen av oss bara är på det ena eller andra sättet, utan vi människor är oftast både och. När jag gick min teologiska utbildning och fick göra en längre praktik, så hade jag en mentor som var mycket tålmodig och duktig på själavård. Han var också mycket tålmodig mot mig och tog sig tid för att lyssna på mina frågor. Och jag lärde mig mycket om människors inre av honom. Jag kommer ihåg en begravning som jag deltog i, där två systrar, båda i 30-årsåldern, begravde sin mamma som hade dött alldeles för ung. Den ena dottern var korrekt, vältalig, stilig, välutbildad. Den andra dottern hade inte varit lika framgångsrik, utan var ganska lågmäld och blyg. Och hon såg rätt tråkig ut, om jag får ha en värdering i sammanhanget. Men min mentor berättade om sorgesamtalet han hade haft med de båda systrarna, där den välutbildade inte visade några känslor alls, medan den tråkiga dottern var den som kunde formulera sorgen med ord. Och hon gick igenom den här sorgen och kunde komma vidare. Den välklädda dottern, hon flydde ifrån den. Och för mig som, ja, hur gammal var jag? 22, 23. Så var detta en helt ny information. Jag kunde bara utgå från ytan. Bedöma vem som var stilig, vem som var tråkig. Men min mentor lärde mig att försöka genomskåda det som var yta och se någonting annat. För ett par år sedan hade vi en ungdomspsykolog på besök här i Andreaskyrkan. Och hon berättade att det är ganska vanligt att unga tonårstjejer kommer till henne och vill ha antidepressiv medicin. När hon frågade om anledningen, så visade det sig att de kände sig nere några dagar, inte var nöjda med sitt utseende eller hade gjort slut med pojkvännen. Och när då hon frågade om inte deppighet av och till är en naturlig del av livet, så blev de här tonårstjejerna upprörda och hänvisade till olika artister eller idoler som alltid såg så glada och fräscha ut. Dessa unga tjejer och kanske också killar som var psykologens patienter kunde inte genomskåda den här ytan hos idolerna. Och då var enda lösningen antidepressiv medicin. Vi har just firat nattvard här framme. Och många av oss har doppat brödet i den här bägaren. Bägaren i en biblisk miljö är ett uttryck inte så mycket för fest faktiskt, utan för smärta och lidande och dom. Att tömma sin bägare, det symboliserar inte att känna sig lite glatt berusad, utan istället drabbas av livets tomhet, det som kanske kännetecknar en bakfylla. När Jesus frågade lärjungarna om de kommer att dricka samma bägare som han själv, eller om de kan bli döpta med samma dop, så svarar de naivt: ja. Och Jesus säger att de ska få göra detta. Och det verkar som att de tror att Jesus i och med detta bekräftar att de befinner sig lite högre i hierarkin, dessa två lärjungar. Att de är lite för mer än de andra 10 lärjungarna. Men i själva verket säger Jesus att på samma sätt som han kommer att drabbas av lidandet i Jerusalem, så kommer också lärjungarna att göra det i framtiden. Det här förstår inte lärjungarna när Jesus säger det, utan förmodligen faller det på plats först när lärjungarna långt senare själva drabbas av förföljelse och död. Att följa Jesus, att ha Jesus som förebild, det är att utmana sig själv att inte fly från lidandet, att inte fly från smärtan, att inte fly från döden, varken hos sig själv eller hos andra. För kärlekens väg är också lidandets väg. Och bara den som är beredd att tömma bägaren, att möta sitt eget mörker, den kan också växa i kärlek. Och medan vi svenskar den här veckan kommer att stoppa i oss semlor, så börjar fastan på onsdag. Och under 40 dagar inbjuds vi till att avstå. Och det är ingenting som säger att det behöver vara mat. Men fastan är ett slags träningsprogram att växa i kärlek genom att inte försöka fly undan sig själv, utan ta sig själv på allvar. Att utmana sig själv att försöka inte vara så bekväm. Att våga uppoffra sig. Att vara andras tjänare. För vad är mitt sätt att försöka lyssna på mig själv? Kan jag förändra min livsstil? Eller blir jag sittande i tv-soffan? Eller blir jag alltför upptagen av det som är mitt stora intresse, min sport, min musik, min mat, min bil? Om det är så, så kanske jag behöver avstå ett tag och fundera på vad som är viktigast i livet. Det finns en tilltro i Bibeln att vi människor kan förändras, att det går att förändra vår livsstil. Att vi kan leva enklare, bli mer generösa. Vi kan bli bättre på att prioritera, vi kan lyssna mer inåt. Men det är svårt att förändras. Och Jesus upprepade 3 gånger att han en dag kommer att lida och dö i Jerusalem. Och ändå verkade inte lärjungarna förstå någonting överhuvudtaget. Också vi behöver tid på oss. Och fastan är ju en möjlighet att träna på vår uthållighet. Men, och det är det som är viktigt i predikan idag, det finns en gräns för hur mycket man kan begära i en människas moraliska och andliga utveckling. Vi blir inte fullkomliga genom att vandra kärlekens väg. Inte ens om vi inkluderar lidandets väg. Kristen tro handlar om att utmana sig själv, vilja förändring. Men ytterst är kristen tro ett överlämnande. Jag kan göra så mycket jag kan, men det är bara Gud som kan göra mig hel. Det är bara Gud som kan ge försoning. Det är bara Gud som skapar evigt liv. Jesus säger att det är viktigt att tjäna varandra. Och att han inte har kommit till oss för att bli betjänad, utan att han har kommit till oss för att tjäna oss. Att han har kommit för att ge sitt liv till lösen för vår skull. Och detta kanske är det svåraste steget. Att våga överlämna sig själv och sitt liv i Guds händer. För vi vill så gärna ha kontroll över det vi gör. Och därför kan en del av oss vara ganska duktiga på att avstå och att arbeta med oss själva. Vi kan vara duktiga på att vara generösa, att prioritera, att göra det som är viktigast först. Men att överlämna sig själv, det är bra mycket svårare. Var och en måste själv fatta det beslutet att överlämna sig. Vi kan inte göra det därför att någon annan vill det. Och vi kan inte heller bara göra det en enda gång, utan vi måste göra det gång på gång. Och nattvarden, att doppa sitt bröd i den där bägaren, är väl ett uttryck för vår längtan, vår strävan att faktiskt våga överlämna oss själva. Att tömma bägaren handlar om dom, om lidande och död. Men den kristna berättelsen uttrycker att ur domen, ur nederlaget, ur döden, så växer hoppet fram. Att doppa i bägaren är att inte värja sig för lidandet, varken Jesu lidande eller mitt eget. Att doppa i bägaren är ett uttryck för hopp, glädje. Vinet och brödet som just nu finns i våra kroppar uttrycker det. Det är någonting annat än alla de här semlorna som väntar i veckan och som kommer att göra oss proppmätta eller rent av illamående. För smaken av vinet och brödet är väldigt svag. Kanske den håller på att börja försvinna just nu ur din mun. Men den finns kvar där. Och det är det som ger oss hopp. Amen.